Låt oss bedja. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla, och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Igår talade vi först om döden och det som sker med människan i direkt samband med döden. Därefter talade vi om Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. Som överskrift för den här första timman idag kan vi sätta den yttersta domen och världsundergången. I omedelbart samband med Jesu återkomst ska den yttersta domen äga rum. Det förstår vi av Jesu ord i Matteus 25, vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar tillsammans med honom, då skall han sätta sig på sin härlighetstron, och inför honom ska församlas alla folk. Och han ska skilja dem ifrån varandra, så som en herde skiljer fåren ifrån getterna. Liksom uppståndelsen gäller alla människor, som vi sa igår, så gäller också domen alla människor utan undantag. När det handlade om uppståndelsen så var det särskilt viktigt att betona att den gäller inte bara Herrens trogna, utan även de ogudaktiga. När det gäller domen så är det kanske viktigt att betona motsatsen. Att det är även Jesu vänner som måste träda fram inför Herrens domstol. Vi måste alla sådana vi är träda fram inför Kristi domstol, skriver Paulus i andra Korintierbrevets femte kapitel, den tionde versen. Och i Romarbrevet 14, vers 10 står det på liknande sätt. Vi skall ju alla en gång stå inför Guds domstol. Det som komplicerar den här saken något är naturligtvis att Jesus säger i Johannes 5 kapitel, den 24 versen, att den som tror på honom inte skall komma under någon dom. Men om man ställer det här ordet samman med vad som i övrigt sägs i Nya testamentet om den yttersta domen, så ligger det närmast till hands att tolka det så att den som tror på Jesus inte ska komma under någon fällande dom. Vi kan jämföra med det som vi sa om döden igår. Det är alla människor förelagt att en gång dö. Men den som tror på Jesus ska inte behöva smaka döden, han ska inte behöva se döden. Dödens egentliga bitterhet ska han inte behöva uppleva. Och döden har inte någon udd för honom. Den kan inte skada honom. På liknande sätt är det med domen. Även Herrens trogna ställs på den yttersta dagen fram inför Herrens domstol. Men domen kan inte skada dem. Utan den blir dem istället till glädje. Inte bara människor, utan även de fallna änglarna ska enligt Nya testamentet vara objekt för domen. Det kan vi läsa om i andra Petrusbrevets andra kapitel, den fjärde versen. Där det står: Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras fram till domen. Den som ska döma oss människor på den yttersta dagen, det är Jesus. Det står i Johannesevangeliets 5:e kapitel, verserna 22 och 27. Fadern dömer icke någon, utan all dom har han överlåtit åt sonen. Han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Den som ska vara vår domare på den yttersta dagen, det är således en av vårt eget släkte, en människa, en som är vår broder. Han som kom till oss på jorden och levde vårt liv här, det är honom jag ska få möta när jag träder fram inför Guds domstol en gång. Därför skriver en svensk diktare som heter Lasse Lucidor: domen fruktar jag väl stort efter jag har illa gjort, men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Han som ska döma oss är en som känner våra förhållanden, våra svårigheter, våra lidanden. En som har varit frestad i allting lika som vi. Men när det står i Johannes 5:27, han har givit honom makt att hålla dom eftersom han är människoson, så ska vi komma ihåg att när Jesus i Nya testamentet kallas människosonen, så är det inte bara för att det därmed ska framhållas att Jesus är en sann människa. Det tror vi kanske när vi hör namnet människosonen, att det här namnet det betonar i första hand att Jesus har en mänsklig natur. Men frågan är om inte namnet människosonen i första hand framhåller att Jesus är en himmelsk gestalt. Namnet människosonen, det ska ju nämligen ses mot bakgrund utav Daniels 7:e kapitel. Och där talas det om människosonen som en som kommer på himmelens skyar. Det är alltså inte bara Jesu mänsklighet utan även Jesu gudomlighet som framhålles med namnet människosonen. I första Henoksboken, som var en bok som lästes mycket bland judarna på Nya testamentets tid, talas det också om människosonen som en himmelsk gestalt. Och där framställs han också som en domare. Det står bland annat så här: på den dagen ska alla kungar och mäktiga stå upp, de upphöjda och de som besitter jorden, och de ska se och igenkänna honom där han sitter på sin härlighetstron och dömer rättfärdiga domar, och ingen lögn kan yttras inför honom. Då faller smärta över dem så som över en barnaföderska, och det ena ser på det andra med förskräckelse och nedslagna ansikten, gripna av smärta, när de ser människornas son sitta på sin härlighetstron. Som medhjälpare vid domen ska Jesus ha både änglar och människor. Änglarnas uppgift i samband med domen skall vara att beledsaga Jesus vid hans återkomst. Det har vi redan hört. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar tillsammans med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. En annan uppgift som änglarna ska ha är att församla Herrens utvalda. I Matteus 24, vers 31 står det: han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. På liknande sätt står det också i Markus evangeliets 13:e kapitel, den 27:e versen. Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända. Men änglarna ska inte bara församla Herrens utvalda, utan de ska också församla de onda och kasta dem i den brinnande ugnen. Det kan vi läsa om till exempel i Matteusevangeliets 13:e kapitel. Där det står i verserna 41 och 42. Människosonen ska då sända ut sina änglar, och de ska samla till hopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall och dem som gör vad orätt är, och skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall vara gråt och tandagnisslan. Och på liknande sätt heter det sedan i samma kapitel, verserna 49 och 50. Så ska det också ske vid tidens ände. Änglarna skall gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Men det talas inte bara om änglars deltagande i domen, utan även människor ska få vara Herrens medhjälpare då. I Matteus 19:e kapitel, den 28:e versen, lovar Jesus sina lärjungar att de ska få vara hans medhjälpare på den yttersta dagen. Sannerligen säger jag eder, när världen födes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då skall också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner, såsom domare över Israels 12 stammar. Ett liknande löfte ges också i Lukas evangeliets 22:a kapitel, vers 28-30. Ni är de som har förblivit hos mig i mina prövningar, och så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt er, så att ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner såsom domare över Israels 12 släkter. Det här är ju närmast löften som gäller Jesu första lärjungar. Men i första Korintierbrevets 6:e kapitel, den 2:a versen, så utvidgas på sätt och vis löftet att få hjälpa till vid domen till alla Herrens trogna. Paulus förebrår i första Korintierbrevets 6:e kapitel de kristna i Korint för att de har gått till rätta med varandra inför världslig domstol. Och för att verkligen få fram hur absurt det är att de kristna ska behöva anlita världsliga domstolar för att komma överens med varandra, så säger Paulus: vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Även i första Henoksboken talas det på liknande sätt om att Herrens heliga ska få vara med vid domen. Verbet döma, det heter på grekiska krinein, och det betyder egentligen åtskilja. Vad som sker i domen är ett åtskiljande. Därför kan det också talas om en dom som äger rum redan här och nu. Det är särskilt i Johannesevangeliet kanske som det talas om domen på det presentiska sättet. Jesus säger i Johannes 3, vers 19: detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Redan nu delas alltså människor upp därigenom att det bara är somliga som tar emot Jesus, medan andra ställer sig avvisande till honom. Igår talade vi också om att människorna kommer att vara uppdelade i det så kallade mellantillståndet, mellan döden och uppståndelsen. Så att somliga väntar med glädje på uppståndelsens dag, medan andra väntar med ångest på den yttersta domen. Det sker alltså ett slags dom med människan redan i och med döden. I den romersk-katolska kyrkan brukar man ofta kalla den domen för den partikulära domen, judicium particulare, i motsats till den allmänna, universella domen, judicium generale, som ska äga rum på den yttersta dagen. På den yttersta dagen är det ju som den slutgiltiga åtskillnaden människor emellan ska ske. Vid den yttersta domen ska det inte bli sådana förhållanden som vi är vana vid ifrån världsliga domstolar, med vittnesmål, försvarsadvokater och så vidare. Utan genast innan någonting blir sagt överhuvudtaget så kommer Jesus att dela upp människorna och ställa somliga på sin högra sida och andra på sin vänstra. Man kan alltså inte räkna med att bli fri på den yttersta dagen genom att hålla ett skickligt försvarstal. Här på jorden är det ju så att man kan dupera domstolar. Men något sådant ska inte vara möjligt vid den yttersta domen. Här på jorden fälldes det så många orättfärdiga domar, så därför är det skönt att tänka på att en gång så kommer en fullkomlig rättvisa att skipas. I första Henoksbokens 49 kapitel och 4 vers så står det om människosonen: han ska döma över fördolda ting, och ingen ska vara i stånd att ljuga inför honom. Att Jesus genast kan dela upp människor i olika grupper, det beror ju på att han är den som ser rakt in i människors hjärtan. Så som det står till exempel i Johannes evangeliets 2 kapitel: Jesus hade inte behov av att någon avlade vittnesbörd om människan, ty av sig själv visste han vad i människan var. Det står alldeles i slutet av Johannes 2 kapitel. Den uppdelning av människorna som ska ske på den yttersta dagen, den beskrivs ju i Nya testamentet med hjälp av olika bilder. Fåren ska skiljas ifrån getterna. De dåliga fiskarna ska skiljas ifrån de goda fiskarna. Agnarna ska skiljas ifrån vetet och så vidare. Trots att domen framställs på det här sättet med hjälp av en massa olika bilder, så är det en sak som är genomgående hela tiden. Och det är att det vid den yttersta domen handlar om en uppdelning i bara två grupper. Det här är vi så vana vid så att vi knappast reagerar inför det. Men på Jesu tid var det något ganska uppseendeväckande att framställa saken så, att människorna vid domen ska delas in i bara två grupper. Fariseerna tänkte sig nämligen att mänskligheten vid domen skulle delas in i åtminstone tre grupper. Dels de verkligt goda, dels de verkligt onda, dels en stor grupp som fariseerna kallade benonim, vilket betyder de som befinner sig mitt emellan. Det här svarar ju egentligen väldigt väl emot det mänskliga förnuftets sätt att tänka. Om vi skulle gå efter vår egen erfarenhet så måste vi ju säga att det är ytterst få människor som är så där utpräglat ondskefulla och elaka. Å andra sidan är det också mycket få människor som är såna där utpräglade helgongestalter. De flesta människor tycks befinna sig någonstans mitt emellan. Och då vore det väl rimligt, skulle man tycka, att det togs hänsyn till detta också på den yttersta dagen, så att den här stora mellangruppen fick en särskild behandling. Men Jesus framställer alltså alltid saken så att människorna vid domen ska uppdelas i bara två grupper. I den romersk-katolska kyrkan så tänker man sig visserligen att människorna i samband med den partikulära domen, den som sker i direkt samband med döden, blir indelade i tre grupper. Det sa vi igår. Dels finns helgonen som får komma direkt hem till Gud. Dels finns de som går förlorade, som den rike mannen i Lukas 16. Och dels finns också de som har dött i tron men som behöver ytterligare rening och som därför får komma till skärselden. Men man håller ändå i den romersk-katolska kyrkan fast vid att på den yttersta dagen, vid den universella domen, då kommer människorna att indelas i bara två grupper. Då tänker man sig att de som har tillbringat mellantillståndet i skärselden får komma hem till Gud. Men fariseerna, de menade alltså att även vid den yttersta domen så blir det fråga om tre grupper. När Nya testamentet framställer saken så att det bara ska bli två grupper vid domen, så hör det naturligtvis samman med att det avgörande ska vara människornas förhållande till Kristus. Och till Kristus kan man bara förhålla sig på två sätt. Antingen tar man emot honom i tro, eller också avvisar man honom i otro. Så som Jesus själv säger, den som inte är med mig, han är emot mig. Den yttersta dagen ska bli en de stora överraskningarnas dag. Vi känner väl alla till Luthers ord om att man i himmelen kommer att förvåna sig över att det är så många som man inte hade räknat med att finna där, och att det också saknas så många utav dem som man hade räknat med att få möta. Det är fullständigt klart i Nya testamentet att den yttersta domen ska bli en dom efter gärningar. Det kan inte vara någon tvekan om det. I andra Korintierbrevets femte kapitel, den tionde versen, står det att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, allt eftersom han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont. Det är i samband med att Paulus skriver det som jag nämnde i början, vi skall alla sådana vi är träda fram inför Kristi domstol. Då säger han alltså även detta, att då ska vi få igen var och en sitt jordelivs gärningar. Även Jesus talar ju på många olika sätt om en dom efter gärningar. I Matteus 12 kapitel, den 36 versen, säger han till exempel, för vart fåfängligt ord som människorna tala ska det göra räkenskap på domens dag. Och i Matteus 25 så vet vi ju att det också handlar om gärningar. Jag var sjuk och i fängelse och ni kom inte till mig. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta och så vidare. Allt vad ni har gjort mot någon av mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Och vad ni inte har gjort emot dem, det har ni inte heller gjort emot mig. Vi kan också nämna Uppenbarelsebokens 20 kapitel, verserna 12 och 13. Ja, det var det stället som vi såg på lite grann redan igår, där det talades om att både stora och små församlades inför Herren. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten, det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som var där i, och döden och dödsriket gav igen de döda som var i dem, och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Det har ju ofta uppfattats som ett problem det här, att Nya testamentet dels talar om frälsning genom tron alena, och dels talar om en dom som ska ske efter gärningar. Men det verkar inte ha varit något problem för Paulus att få de här bägge sakerna att gå ihop. Han lär ju bägge delarna. Rättfärdiggörelse genom tro utan gärningar och samtidigt dom efter gärningar. Även hos Luther möter vi bägge föreställningarna. För Luther är det självklart att säga att domen ska ske efter gärningar, samtidigt som ju Luther kämpade, som vi vet, för läran om rättfärdiggörelse genom tron alena. Läran om dom efter gärningar, den möter vi både inom fariseismen och i Nya testamentet. På den punkten är alltså fariseerna och de nytestamentliga författarna överens att domen ska bli en dom efter gärningar. Men inte desto mindre kan man säga att denna lära om dom efter gärningar kommer att få en helt annan innebörd i Nya testamentet än i fariseismen, beroende på att den nytestamentliga människosynen är en annan än den fariseiska. Som alla de av er vet som har studerat Hugo Odebergs bok Fariseism och kristendom, så var det ju någonting utmärkande för fariseerna att betona människans fria vilja, som de uppfattade väldigt radikalt, så att människan har en fullständig frihet i varje livets situation till att välja mellan det onda och det goda. Berättelsen om det första syndafallet i första Mosebok uppfattade fariseerna bara som en exempelberättelse som handlade om hur två enskilda människor en gång i tidernas morgon hade fallit i synd och hur risken därför förelåg för varje människa att på ett liknande sätt falla i synd. Men någon nödvändighet att synda föreligger aldrig enligt fariseisk uppfattning. När helst människan så önskar det kan hon börja leva efter Guds bud och därigenom bli ett Guds barn. En helt annan syn på människan möter i Nya testamentet. Där tänkes det första syndafallet ha haft förödande verkningar för hela det efterföljande människosläktet, så att mänskligheten genom detta första syndafall råkat in i fångenskap under synden. Jesus säger i Johannes 8 kapitel: den som gör synd, han är syndens träl. Stridssamtalet mellan Jesus och judarna i Johannes 8 handlar just om den fria respektive den trälbundna viljan. När Jesus talar om behovet av frigörelse och säger att den som förblir i hans ord ska bli fri, så förstår judarna inte vad han menar. De säger: vi är fria, vi har aldrig varit trälar under någon. Men då svarar alltså Jesus: var och en som gör synd, han är syndens träl. Alla de enskilda synder som människor begår De är alltså enligt Jesus inte så enskilda som man skulle kunna tro. Utan de enskilda synderna är bara symptom på en fångenskap som människan befinner sig i. En fångenskap som hon inte kan komma ur på något annat sätt än genom att ta emot frälsningen i Kristus. Om man nu tänker som fariseerna, att människan är fullkomligt fri till att välja mellan det onda och det goda, ja, då kommer domen efter gärningar att innebära en dom efter vad människan med sin fria vilja har presterat eller inte presterat. Helt annorlunda blir det om man tänker så som de nytestamentliga författarna gör, att människan av naturen efter syndafallet är trälbunden i synden. Och att man som sagt inte kan bli fri ur denna trälbundenhet annat än genom att ta emot frälsningen i Kristus. Tänker man så, ja, då kommer de goda gärningarna som tas fram på den yttersta dagen att vara vittnesbörd om den genom tron mottagna befrielsen. Det är den funktionen som gärningarna ska ha på den yttersta dagen. De ska vara tecken på hur man har förhållit sig till Kristus, om man har levat i tro eller otro. Det är alltså inte gärningarna som sådana som förtjänar den eviga saligheten. Men gärningarna är vittnesbörd om den genom tron mottagna befrielsen. Vittnesbörd om att man har tagit emot Kristus och levat i hans gemenskap. En fråga som ibland ställs och där bibelutläggare genom tiderna har haft lite olika meningar, det är den frågan om de trognas onda gärningar ska komma att omnämnas överhuvudtaget på den yttersta dagen. Vad man är överens om, det är naturligtvis att de trogna ska inte dömas för sina onda gärningar. Utan de bibelutläggare som har menat att de trognas onda gärningar ska omnämnas vid domen, de har menat att de ska omnämnas så som synder som för länge sedan har blivit förlåtna. Och anledningen till att dessa onda gärningar ska tas fram, det är att Herren ska få äran utav att han har varit så god och barmhärtig så att han har kunnat förlåta allt detta. Alltså precis som Davids äktenskapsbrott med Batseba nämnes i Gamla testamentet, eller så som Petri förnekelse nämnes i Nya testamentet, så tänker man sig att de trognas onda gärningar ska nämnas på den yttersta dagen som exempel på vad Gud har kunnat förlåta. Men frågan är väl om ändå inte det mesta talar för den motsatta uppfattningen, att de trognas onda gärningar överhuvudtaget inte ska omnämnas. Tänker vi på domsöndagsevangeliet i Matteus 25 igen, så vet vi ju att när Jesus riktar sig till dem som står på hans högra sida, så nämner han överhuvudtaget inte om några synder som dessa människor har begått. Utan han nämner bara det goda som de har gjort. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, törstig och ni gav mig att dricka, och så vidare. I profeten Mikas 7:e kapitel står det i den 19:e versen: du skall kasta alla deras synder i havets djup. Syndaförlåtelsen jämförs alltså här med att någonting kastas i havets djup. Vi vet hur det är ifall man är ute på havet och skulle råka tappa någonting, en klocka till exempel. Det är inte lätt att få fatt på den igen. Det är så Gud gör med våra synder när han förlåter dem. Han sänker synderna i havets djup så att inte vi själva och inte någon annan människa och inte ens djävulen själv ska kunna få fatt på dem igen. Och när Jesus säger i Johannes evangeliets 5:e kapitel, den 24:e versen som jag nämnde förut, att den som tror på honom inte ska behöva komma under någon dom, så är väl frågan om inte i detta även ligger det att den som tror på honom, han ska slippa att på den yttersta dagen skämmas inför Gud och inför andra människor för det onda som han har gjort. Synderna ska vara helt och hållet utplånade. De ska överhuvudtaget inte nämnas. I samband med den yttersta domen inträder det definitiva slutet för den värld i vilken vi nu lever. Och därmed så kommer vi alltså in på frågan om världsundergången och vad den närmare innebär. Till skillnad från Gud och hans ord så gäller om den nuvarande himmelen och jorden att de ska förgås. Jesus säger som vi vet, himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Det står i Lukas evangeliets 21:a kapitel, den 33:e versen, och även på några andra ställen. Vi kan också se på Hebreerbrevets 1:a kapitel, versarna 10 och 12. Där har Hebreerbrevets författare ett citat ifrån den 102:a saltarsalmen. Det står så här: Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Det skall förgås, men du förbliver. Det skall alla nötas ut så som en klädnad, och så som en mantel ska du hoprulla dem. Så som en klädnad ska det och bytas om, men du är densamme, och dina år skall icke hava någon ände. Här framhålles alltså att Gud själv är evig, men himlarna och jorden som Gud har skapat, de är som en klädedräkt som så småningom blir för gammal, som ska läggas av och bytas ut emot en annan. Vi är ju här i västerlandet vana vid att tänka oss historien som en linje som har en början och går fram emot ett slutmål. Det här upplever vi som något alldeles självklart. Men egentligen så är det ju inte så självklart. I främmande kulturer så tänker man sig ofta historien istället som en cirkel, som ett kretslopp där allting kommer tillbaka igen. Att vi i västerlandet är så vana vid att tänka historien på det linjära sättet beror utan tvekan på inflytandet ifrån Bibeln. Enligt både judisk och kristen tro så är det ju så att historien har en början och går fram emot ett slutmål. Historiens början, det är vad vi brukar kalla skapelsen av intet, creatio ex nihilo. Och slutmålet är det som i dogmatiken brukar kallas consummatio mundi, det vill säga världsundergången. Denna världsundergång, den ska ske genom eld. Det får vi veta i 2 Petrusbrevets 3:e kapitel. Överhuvudtaget så är 2 Petrus 3:e kapitel den allra viktigaste texten som vi har i Nya testamentet när det gäller världsundergången. Där heter det i vers 10 och följande: Himlarna skall med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurdana bör icke ni då vara i helig vandel och gudsfruktan, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar skall upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte. En gammal stridsfråga, ja, man kan knappast kalla det stridsfråga för det har inte blivit någon större strid om det, men ett gammalt diskussionsämne eller samtalsämne inom dogmatiken, det har varit huruvida världsundergången kommer att innebära en fullständig förintelse av den nuvarande himmelen och jorden, eller om världsundergången istället bara innebär en förvandling. På den här punkten har även den äldre lutherdomens teologer haft helt olika uppfattningar. Somliga har menat att världsundergången ska innebära bara en förvandling. Den uppfattningen har Luther själv. En luthersk teolog som levde i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet och som heter Filipp Nicolai. Johannes Brent skriver till exempel om himmelen och jorden: det skall icke förgås helt och hållet, utan det skall förvandlas. Det skall klä av sig förgänglighetens klädnad och ikläda sig oförgänglighetens nya klädnad. När man har hävdat den här uppfattningen att världen egentligen inte ska förintas utan istället förvandlas, så har man hänvisat bland annat till det ställe som jag citerade nyss från Matteusevangeliets 19 kapitel, den 28 versen, där Jesus säger: när världen födes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Där talar alltså Jesus inte bara om en människans på nytt födelse, utan han talar om hela världens på nytt födelse. Han säger inte att när denna världen går under och en ny värld skapas, då ska det och det ske, utan han säger när världen födes på nytt. Men det skulle naturligtvis ändå kunna uppfattas som så att det syftar på en fullständig nyskapelse. Men det allra viktigaste stället som man har hänvisat till då man har menat att världsundergången innebär en förvandling, det är, som ni kanske redan har räknat ut, Romarbrevets 8 kapitel. Där det talas inte bara om människans frälsning utan om hela skapelsens frälsning. Romarbrevet 8 med början på vers 19. Skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Hela skapelsen längtar alltså efter det som ska komma en gång. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för den skull som lade den därunder. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vetar ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och så vidare. Vi möter i de här verserna en sorts personifiering utav hela skapelsen. Hela skapelsen framställs som en varelse som suckar och längtar efter frihet. Och det heter också att skapelsen ska vinna denna frihet. Det finns en förhoppning att även skapelsen ska bli frigjord ur förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Det här har man alltså tolkat så att himmelen och jorden en gång ska återuppstå i förnyad gestalt. Liksom en människokropp kan förbrännas till aska, men ändå på den yttersta dagen uppstå och vara samma kropp som förut, fast med nya egenskaper. Så kan, har man menat, hela skapelsen förbrännas och ändå efter denna världsundergång framstå som samma skapelse som förut, fast med nya egenskaper, renad, förhärligad, fri från ondska och elände. Det ska alltså enligt den här uppfattningen en gång bli fråga om ett renat och förnyat Europa, ett renat och förnyat Norge, ett renat och förnyat Hurdal och så vidare. Somliga utav de äldre lutherska teologerna ville inte alls ta ställning i den här frågan om världsundergången skulle innebära förintelse eller förvandling. Men man kan nog säga att de mest framstående, de mest berömda utav 1600-talets luthersk-ortodoxa teologer, sådana som Johann Gerhard, Abraham Calovius och Andreas Kvenstedt, de menade att världsundergången ska innebära en fullständig förintelse, inte en förvandling. Det är, menar de, inte bara de nuvarande egenskaperna i världen som ska försvinna, utan universum ska tillintetgöras helt och hållet, till själva substansen, till själva det innersta väsendet. Vad har man då hänvisat till som stöd för den uppfattningen? Ja, det allra viktigaste stället, det har väl kanske varit det som vi redan har sett på, andra Petrusbrevets tredje kapitel. Där får man ju intrycket att den nuvarande himmelen och jorden ska brinna upp helt och hållet, och så ska det skapas nya himlar och en ny jord istället, där rättfärdighet bor. I Lukas evangeliet, det 21 kapitlet, den 33 versen, så står ju också de ord som jag nyss citerade. Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås. Där får man ju också intrycket att himmelen och jorden ska gå under helt och hållet. Och så är det några ställen i Uppenbarelseboken också som man har hänvisat till som stöd för den uppfattningen. 20 kapitlet, den 11 versen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå, och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Ingen plats blev funnen mer för den gamla himmelen och den gamla jorden. Uppenbarelsebokens 21 kapitel kan vi se på också, den första versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den förra himmelen och den förra jorden var förgångna, och havet fanns icke mer. De teologer som utifrån sådana här ställen menade att världsundergången skulle innebära en fullständig förintelse, hur kom de då till rätta med Romarbrevets 8 kapitel? Jo, det gjorde de på det sättet att de la betoning på att det inte står att skapelsen ska bli fri från förgängelsen, utan att det bara står att skapelsen ska bli fri från sin träldom under förgängelsen. Och denna frihet, menade man, kan vinnas inte bara genom förvandling, utan även genom förintelse. Liksom en slav blir fri från sin träldom, inte bara om hans husbonde dör, utan även ifall han själv dör, så kan skapelsen, menade man, just genom förintelse bli fri från sin träldom under förgängelsen och under de onda människorna. Jag vet inte om det är någon särskilt övertygande tolkning. Det skulle alltså innebära att när det står i Romarbrevet 8:21 att skapelsen ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet, så skulle det bara innebära att skapelsen blir fri genom att förintas. Det gör på mig inte något särskilt övertygande intryck. Men så var det i alla fall som man försökte komma till rätta med Romarbrevet 8, därför att man menade att det fanns så många andra ställen som tydde på att den gamla himmelen och jorden skulle förintas helt och hållet. Det här blev, som jag nämnde, inte någon större stridsfråga, utan de som hade olika uppfattningar i denna fråga, de var relativt toleranta emot varandra. Så skriver till exempel Johan Gerhardt: "Åsikten att världen skall gå under till själva sitt väsen förfäktar vi inte som en trosartikel, utan vi säger bara att denna åsikt bäst motsvarar de uttryckliga skriftutsagor som handlar om världsundergången. Därav ger sig vidare att vi inte i förtid beskyller dem för kätteri som har den motsatta meningen och beskriver världsundergången som en förvandling."